Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ska jag prata allvar med min egen röst så kan jag knappt prata, va? Jag måste liksom hela tiden gå in i en slags figur.
Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmält har han stövlat in i intet ont anade människors liv. Detta jagande har kostat på, och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är konstnären och komikern Peter Apelgren.
Utbränd, går på antidepressiv medicin. En ser av religion från 1300-talet, alltid bra betyg i religion. Ja, det hade jag med. Och jag inte lyssna på folk som pratar om vardagens sak. Manusförfattaren på det, elingenjör. Jävla konstig kombination. Socialdemokratiska rosen tatuerad på armen. Konstnär, föreläsare. Verkligen vara uppvuxen på Hisingen.
Jag bodde en tid i Biskopsgården. Då bodde han ju nere i mellan södra och norra.
Ska bemöta barn som man bemöter katter? Herregud, hur är det? Det verkar ju som djuren nästan är viktigare. Jag tänker på en tjej. Men jag och namn vet jag, kommer inte på vad hon heter. Ljushårig, jag tänker på han också. Men namnet! Morgan Alling.
Om jag har träffat Janne? Ja, det är klart jag, eller klart, det har jag ju naturligtvis gjort.
Jag har ju knappt kunnat sova.
I natt, jag ser framför mig en sån här, en slags igelkottbo bara.
Ja. Hallå. Det bara skjuter. Ja, nu blir det spännande. Är det någon? Nu ska vi se. Herregud.
Är det sant?
Nej, men det är inte sant. Nej. Det är fan inte klokt. Kom in. Ja, men vad kul att se det. Sist vi träffades var på tåget från Stockholm. Då gick tiden, ibland är det ju liksom 3 timmar,
som
en hel dag. Det gick så här.
Ja.
Men du, jag borde tagit det på det här. Den socialdemokratiska rosen. För just vid den tåg, när vi åkte, så visade du det.
Kom du bra?
Den socialdemokratiska rosen har bildningskomplex, har gått många varv hos psykologen, Och din bakgrund med pappan där och konflikträdd och långsint och var det svårt utbränd och hantera misslyckanden bra utåt men inåt gråter jag. Alltså jag tänkte också, det här är en komplex jäkel alltså. Skulle jag vilja umgås med den här personen efter den här researchen? Tveksamt. Men när jag ser dig, jag blir ju jätteglad när jag ser dig. Jag träffade ju någon för inte alls så länge sedan. Det kunde ha varit till och med igår när jag var nere i Malmö. Så kommer vi in på dig på något sätt. Det är någon som känner dig. Eller det är någon som gillar dig. Den personen säger någonting så här. Man kan ju aldrig lita på vad han säger om det stämmer eller inte stämmer.
Nej, men så är det nog. Om du frågar mig... Mm. Någonting där jag fattar att det här är viktigt att jag säger sanningen, då gör jag ju det naturligtvis. Om du säger till mig så här, säg inte det här eller, så gör jag inte det heller. Men när det inte är så viktigt hur man dekorerar historien, då tycker jag att den alltid mår bäst av en slags frisång i så här. Jag friskriver den från dess vad ska man säga, dess väggar och tar ut den i luften.
Det låter som en önskedröm för en journalist liksom, när man gör program. Tänker man bara kunna säga, ja men lite får jag bättra på det. Så, men jag tänkte på det när jag var med på en invigning av en restaurang, en italiensk restaurang här i Göteborg, där du höll tal och du spånar, du har inget manus och du snackar och så här. Och just då också tänker man, vad är sant och inte sant i det?
Nej, men det är ju, jag älskar ju den här typen av, vad ska jag kalla det för? Det finns väl något i botten där. Det är ju väldigt göteborgskt. Du vet, Östen Hedenbratt, alltså den här Kalle Sender.
Vad kallade man det? Det, som, det finns ett namn för det.
Lallen.
Lalla, att lalla.
Ja. Alltså det finns ju det här när man säger... Man kommer in på en scen och sen så klappar folk och så här, om man har tur. Och så säger man så här, oj, 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 vilken underbar publik. Och då blir de ännu gladare när man säger det. Vi hade i Malmö för några veckor sedan. Och så dör det och så känner de. Alltså just den här, att man säger någonting som inte är det man säger. Det tycker jag är jätteroligt. Så att när man drar en historia så är det... Ja, så den här hästen då som vi hade där inne, så när man berättar den så skulle vi frakta... och då tror ju folk så här, det handlar om hästen, hur de fraktar upp den. Då skulle vi frakta... Det här är ju länge sedan idag, så är man så här. Och då börjar man vad fan är det här? Ett lass bananer.
Nej, men det är ju din styrka. Jag måste fråga dig bara så här också... Är du nöjd med dig själv?
Är man det? Alltså är man någonsin nöjd med sig? Jag kan vara nöjd med vissa... Och nu tänker jag att jag jämför mig själv med en häst. Så är jag ju nöjd med vissa grejer som jag gör. Men inte kanske med storleken. Det är så här, vad gött det hade varit om man hade varit något mindre när man skulle ut och resa eller så. Kan jag känna att jag är lite stor och klumpig. Nu har jag gått in lite i vikt. Så den sidan gillar jag inte. Så har jag ett nappet... Det ser du, så här, jag har fått av nappen när jag var liten, det gillar jag inte heller. Nej. Spruckna hälar, inget bra. Lite blodsockerförhöjning, lätt för det, det arvsanlaget. Och sen så, men sen har jag några grejer som jag är nöjd med. Jag tycker jag har ganska snygga ben. Alltså om man inte tänker typ det yttre, långa, ganska bra, väl, jag kan gå, jag kan springa, de gör inte ont och de har varit snälla emot mig. Och jag kan tycka om mitt färgseende. Jag har ett jävligt bra färgseende. Jag kan säga så här att den färgen som Janne hade på sina väggar, det är som vanilj. Alltså jag skulle kunna nästan blanda den nu när jag kommer hem. Och sen har jag nog ett ganska bra anlag i kök. Alltså rätt bra på att laga mat och sånt. Alltså vissa grejer tycker jag om med mig själv. Men i stort så är jag knappt en trea för mig själv.
Ja, det här att man aldrig kan vara allvar på något man vet aldrig när du
är. Nej, men det är ju sjuk, det är en sjukdom tror jag. Alltså jag är rädd för allvaret.
Ja, jag kan tänka mig.
Jag tror att jag för att få till min uppväxt, den var ju inte jättebra. Alltså min uppväxt var ju inte jättebra. Nej. Min pappa dog när jag var 3 år. Mamma levde ensam ganska länge och var liksom väldigt trasig och nervös och panikattacker och konst väldigt självupptagen så va. Kärleksfull och så, men mycket hur hon var själv och så. Så bara fortsätter det. En gravstammare är jag ju då från...
Vad var du det?
Ja, och är fortfarande när det blir allvar. Så att det, ska jag prata allvar med min egen röst eller bli mig själv så ja. Kan jag knappt prata va? Det blir svårt för mig, då stammar jag. Jag måste liksom hela tiden gå in i en slags figur för att klara det.
Ja.
Så att det är väl det där att jag har oerhört svårt för allvaret. Alltså jag är rädd för... När det blir på riktigt så här, rädd för det. Jag har gått och sovit, inte hur många terapeuter kanske, psykologer, kanske 4, 5, 6 stycken. Ja. Och det slutar alltid på samma sätt, eller har gjort det hittills i alla fall, att jag, när jag börjar komma in en bit så är det tack för mig, nu är det sommaruppehåll, säger jag, sen hör jag aldrig om
det. Alltså jag känner ju igen den här hos Sandra som är komiker, skådespelare. Ta en av mina bästa vänner, Lasse Brandeby. Han hade ju ett självförtroende när han var Kurtan. Som det var som att vända på en femöring så här, så kunde han ha hela publiken i sin famn. Han var inte rädd för någonting. Privat, efter eller före, kan ha varit jätteskraj och dåligt självförtroende och alltihopa det här. Så att det där är ju... Jag ska inte säga... Jag är ju inte skådis, jag är inte konstnär. Jag kan inte känna igen mig det riktigt. Jag kan känna igen rädslan för att komma för långt in privat. Vem är jag egentligen och alltihopa det här?
Men om man, speciellt om man inte har grunnat på det så mycket.
Ja.
Så är man ju rädd att man ska fiska upp en jävla gammal ull. med bandmask och grejer. Alltså, man är ju rädd för vad man får upp ur buljan, den blå, va? Ja. Vad det är för en gammal gris som är där nere, va?
Men du är väl ingen gris?
Men jag kan nog vara en jävligt arrogant figur så där mitt i. Alltså jag kan ju tycka... Jag kan ju sitta på middagar och sådär och bara liksom gå igenom dem så där. Ja, där är den... Där är han som sitter och...
Men det gör du bara i dig själv.
Ja. Den nyrike som pratar golf. Där är den som gör det. Den ska jag aldrig bjuda någon med gång. Där är hans nyköpta fru med de nya tuttarna. Alltså, och så sitter jag bara och granskar. Och då kan det vara någon
som... Ja, det är en viss arrogans.
Ja, men det är fruktansvärt. Och så kan det vara någon som går igenom nålsögat. Och som är, men den här mannen från London nu, Andy Cowie då, som jag har som kompis ännu. Han klarar ju sig igenom. Och det har ju blivit en vän då till mig på något sätt. Och sen har ju han gjort samma grej med mig då, så har jag gått igenom. Så nu kan jag träffa Andy Cowie då, som är en konstnär och en väldigt trevlig, witty engelsman. Sådär. Så då har jag en vän.
Men du, jag måste fråga dig. Ja. Då har du sagt så här. Det här låter ju hemskt, men man ska bemöta barn som man bemöter katter. Vad menar du med det? Alltså jag har hand om två katter på sommaren på Åstad som heter Sonny och Slinkan. Skinkan heter den. Det är min mellanson.
Slinkan låter ju hemskt.
Och liksom jag är ju inte lika kär i dem. Liksom.
Nej, jag
kan ju liksom, kan inte någon ta bort alla de här, det här som de klös sönder min favoritfotölj och ligger matrest i katt. Och känner ni inte hur det stinker kattmat och sånt här, du vet. Skulle jag behandla barn på det sättet?
Nej, men vad... Alltså vad jag menar nog inte så egentligen, utan man behandlar dem som, du vet, man kommer in någonstans och det finns en katt. Så det finns ju de som står och tittar på katten uppifrån och gör så här, där är en katt. Och sen så undrar varför den katten blänger på mig. De får ju komma till dig. Alltså de får ju intressera sig för det, och då sätter man sig ner i hallen en stund eller då gör man en tag och så slänger man ett öga till den här katten och så börjar den att cirkla runt och då är det så här, nu vill jag närma mig den här killen. Då ska man vara med på det och tänka att nu börjar jag se dig också. Mm. Du ser mig, jag ser dig. Barn är också sådana. Man fokar ju, alltså som barn fokade man ju på den som inte ville hänga med en. Vad är det fel på den här gubben nu då? Så här. Han sitter bara och pratar allvar. Eller de som... Jag vet, Hasse Alfredsson gjorde ju någon sån här platta blommig falukorv. Du kommer ihåg den? Mm, som är väl, och där finns det ju en, Do-da-do-da, vad ni är söta och lala idag. Det handlar om en gubbe som leker med barn och så håller på sådär, va? Och ungarna bara, dumma gubbe, går till gammal tant. De blir bra bli av med gubben, för han tycker han är vidrig att han kryper och leker och grejer. Så, va? Och den gubben är ju livsfarlig, va? Den som tvingar sig på barn och tvingar sig på djur och tvingar sig i umgänge också, tvingar sig på folk.
Vad som står här också som jag tänkte på, det är det här. Du gillar inte att prata om vardagliga saker. Då stänger jag av, liksom, säger du.
Hur fan har sagt det? Det är
ju Anna som har... Anna. Min sämsta egenskap, står det.
Där har du det.
Är det så?
Sant? Ja, ja. Men orkar inte.
Hur vi har det med... hur gör du när du tvättar bilen? Eller hur är det i tvättstugan? Eller dammsugan? Inget sånt vill du prata om. Så, det kan vara viktiga grejer för människor.
Jo, det är klart det kan vara. Men jag
tror vi är lika där ändå.
Men fy fan, vad tråkigt. Och så hamnar man i ett umgänge och så kör de någon grej. Och så åkte jag till Lidl. Och där har de ju nu väldigt fina lammkotletter. De kostar 190 kronor i kilo. Det är ju ingenting. Jag köpte på Orust sist. Och där.
Ja.
Men skojar du med mig? Du laddar upp detta som att det skulle vara en rolig historia. Eller som en bra historia. Och du berättar den. Så att det är roligare att se färg torka, va? Och roligare att se på kokta ägg än att höra den här skiten som du bränner ur där, va? För jag på att säga en grej om det. Det finns
om man vill bli hembjuden till dig, vem vågar öppna käften? Vem vågar dra en historia? Bara för att, märker man på dig då att...
Men det är som att bli hembjuden till en kock. Jag har några kompisar som är bra kockar. Stefan Karlsson exempelvis är här. Man drar ju sig lite för att bjuda hem en sån kille.
Ja.
För antingen blir det så här körv och mos.
Ja.
För att man går helt åt andra hållet, va? Men då kommer han att säga, aha, du har ingen muskot i moset, så känner jag.
Ja, just
det. Här då, din jävla snobb, va? Kanske att det är lite så, jag vet inte.
Men är han sån?
Nej, han är inte sån. Men han tänker det.
Mm.
Han är som jag.
Han
ler med käften, men han har en sotsvart liten klump inne i pannan där han känner att vilket jävla äckligt mos.
Är det så, du, Peter Apelgren?
Ja, det är lite jag.
Så.
Nej, men alltså, vi har så jävla kort om tid på jorden, va? Alltså, du och jag ska snart dö, du vet inte det, Janne, men snart är det färdigt. Träfracken är på gång. Jag är inte klar på långa vägar. Jag kan inte ha folk som sitter och snackar om kotletterna på Lidl, va?
Där är vi nog ändå olika. Jag kan nog, eller så, jag vet inte. Det är så himla svårt att se sig själv i alla lägen, hur man är. Man tror att man är generös mot andra. Man tror att man lyssnar och respekterar alla. Jag har också nog ett sätt att liksom bara koppla av. Det kommer fram folk och pratar. Och, en del vill ju liksom köpa en. Nu ska jag bjuda på en whisky, Janne. Så nu, och så orkar jag inte höra livshistoria. Det går ju inte. Man vill ju vara, man går ju ut på en krog för att ta det lugnt bara. Och sånt där. Men jag hittar liksom en modell för det. Va?
Men oftast är jag så jävla cynisk då. Så då tänker jag så här, vad är det för whisky?
Ja, det är bra.
Är det värt det, va?
Ja,
är det en riktigt bra
singelmaltwhisky,
va?
Du,
nej, det kan jag inte, men jag kommer nog att snegla på vad han ställde upp på hyllan bakom igen. Ja. Så att säga, okej, det är den. Det är inte en vanlig jävla Chivas Regal, utan det är...
Men du är en finsmakare vad det gäller de här grejerna, så det hörs ju. Men du, nu måste jag fråga dig då. Din mamma, hur viktig, alltså din pappa gick ju bort tidigt. Hur viktig är din mamma?
Alltså jag är ju... Alltså, jag vet inte. På ett sätt vill jag inte göra henne illa genom att prata fritt. Alltså, det är ju om man... Jag har väldigt kluven inställning till mamma. Hon Ludwig Wittgenstein sa någon gång sådär att om man vill utveckla så måste man sparka bort stegen man har klättrat upp på någon gång för att fortsätta att inte gå i den riktningen som stegen visar dig, utan ta på ett annat håll. Och lite grann så har jag nog känt att jag har nog lämnat mamma lite som mamma därhän, liksom att hon är mamma. Och jag försöker inte...
Ensamstående?
No.
Eller hon gifte om sig.
Men nej, hon är uppe hos min styrpappa då, och Kenneth, ja, för han är dement. Så att då har hon, åker hon upp och ser det väl som någon slags, vet, sån här gammel människas plikt. Att då tar man hand om, och det tycker jag är fint. Men hon har ingen riktig koll på när fyller hennes barnbarn år. När, alltså som en kar. Hon har alltid varit som en kar, tagit för sig av män på ett sätt som är, jag tycker det är sunt. Men det är ju inte så roligt när mamma har, vet, dejtat klasskamratet med och så.
Är det så?
Alltså jag har ju funderat på att skriva en memoar någon gång sådär, men då tänker jag så här att skulle jag skriva om den spritsmugglingen som ägde rum i vårat hem, skulle jag beskriva min mamma eller min mormor och hennes knaprande av tabletter i här uppe, Landala. Hon satt i Landalaparken med någon kompis och ropade tre dosen. För att då var det tre Mirapront eller vad de tog då. Alltså riktigt så. Alltså, när morfar golvade glassan uppe i Landa, han sålde glass, slog ner honom. Så polisen kom hem. Alltså det, jag vet inte hur många jävla, eller när dansken som var granne med oss körde med jeepen ner hela jävla jubileumsbordet. När min mormor fyllde 60, eller när min farmor fyllde 60, då kom grannen åkande, hade någon jävla otalt med min styvpappa, kom åkande med jeep genom staketet, jo, rakt på vårat kör på långbordet, kör ner hela långbordet, och då sitter här vår Apelgren i ändan, så då får hennes man putta henne åt sidan så han kör där hon satt upp, sitter på en död vässla. Så när vi kommer upp och tittar i jeepen, då har han suttit på en vässla. Men ska bara säga, och då säger Kenneth, nu får det fan vara bra. Så då går Morgan och Kenneth, och de är stora grovarbetare, va? De har betongarbetare, sådär, va? Och hämtar världens smalaste kille som bodde granne, som också hade lite otalt med den här dansken. Då ringde de, Tony hette han. Då går de bort och skendränker honom. Gör sån waterboarding nästan nere i. Och då kom polisen hem på. Och du vet,
men du måste ju skriva dina memoarer.
Miljoner historier. Och folk säger så här, är det verkligen sant? Och jag säger så här, hur ska jag förklara att det är sant? Jag måste göra en
men
sån
vet
här.
Du aldrig om det är sant det du säger?
För jag tänkte att omslaget kan vara så här, att man har 10 fingrar på Bibeln. Ja. Ska vara själva bokens omslag, va?
Ja. Men det betyder ju ingenting för dig.
Nej, det betyder inget så. Nej. Men jag tänker ändå, vad ska jag säga? Hur gör vi?
Nej, men jag tänkte så här.
Vi vill visa att något är sant? Alltså, vi kan ju inte säga 10 fingrar på Bibeln.
Nej.
Vad säger vi?
Ja, antingen får du tro mig eller inte, alltså, säger jag. Och,
det är ingen som tror.
Man sätter väl ett record. Alltså, de vet, kan de lita på mig om jag säger saker och ting? Flyger man iväg och hittar på sånt här, då märker ju omgivningen det. Jobbar kompisar eller... Andra kompisar. Men jag märker en sak, Peter. Du flyr frågan jag ställde dig.
Ja.
Genom att prata anekdoter.
Också, ja, du märkte det. Men okej, vi tar
om mamman, va?
Ja. Men det är känsligt.
Ja.
Jävligt känsligt. Alltså det är väl en av mina... Om man har såna där små svarta hål så är min mamma ett... säger till och med mamman. Det är ju hemskt. Är det så jobbigt, va? Det är så jobbigt.
Ja.
Det är hemskt med mamma. Jag vet inte vad jag ska säga. Det gör ont. Jag vill gråta när jag tänker på det. Du märker?
Jag märker, jag ser.
Jag är inte klarar det, va?
Nej, men då ska du inte göra det. För jag menar, det säger ändå någonting att det är komplext, va? Det handlar även om min mamma. Jag har ju mera så här, jag brukar ju gråta när jag pratar med min mamma. Det är ju mera för att hon Och var med om sådana hemska grejer. När hon blev med barn med någon överklasskille här i Göteborg, så stod hon på Ramberget och ska putta ner henne för att han ska iväg i USA och studera och sådana där grejer. Va? Eller hon får lämna ett barn som är 3 dygn gammalt på Vidkärs barnhem. Du vet.
Inte bra.
Nej, fy fasiken. Och när min yngste son bara var ett par år, så ringer någon och säger: hej, jag är din bror. Är du min bror? Vad heter du? Och, liksom, och sen fick jag ta reda på det, och då hade han visade sig att det stämde. Och mamma hade lämnat honom när han var 3 dygn gammal och sånt där. Så att,
men den här grejen är också skön, att efterhand nu... Och den senaste halvbrodern fick jag ju för, eller jag fick ju den tidigare, men visste om, det är bara 3-4 år sedan, jag visste om att Malte på fiskaffären i nere på Mega är min halvbror. Jag har köpt fisk av honom i alla år.
Nej, men detta är ju inte klokt.
Och då säger han så här: du, jag såg ett program där gjorde ett program som heter En clown till kaffe, som är TV4 eller var det, Femman eller sånt där. Och då så har han sett det, och då berättade jag om min pappa, Lars-Erik, Hurtig, bla, och så säger jag så här:
hade han ingen aning om det heller?
Nej,
ingen
kom in, säger han. Min mamma ringde mig.
Ja.
Och då berättade han, och han var så här: kom in bak i sillinläggningen här, för jag fick gå bak där de la in sillen. Jag tänkte, fan nu.
Ja.
Först fick jag smaka på några nya julsillen, så va? Ja, den var ju god. Och sen fick jag en halvbror. Men innan det har jag 3 till som har ploppat upp efterhand. Så när min farfar dog, då fick jag ärva 7000 spänn eller något sånt där.
Ja, ja, ja.
Det var så många barn som han hade gjort. Så jag brukar säga, virka de kondomerna på den tiden. Han var ju bara 23. Och hade 5 unga.
Ja, jävlar. Ja, du måste skriva dina memoarer. Gör det. Lova mig det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vad tror du om samhällsutvecklingen nu närmast? Vad händer? Vad kommer det hända? Vad kommer hända i Sverige? Vad kommer det hända?
Men dels så är jag ju inne på då att, och det har ju redan hänt, att det här som jag kallar för den här amerikaniserade självuppfattningen som vi har om oss själva, att vi ser oss själva som ett nav. Alltså varje människa ser att jag är ett centrum, jag är inte en del av en cykel, utan man är alltid den finaste delen på den här hojen, man är alltid själva hjulnavet, att allting kretsar runt mig, och är det inte runt mig, det är så lätt att få människor...
Alltså vi är mera individualister än vad
mycket,
vi tror.
Ja, mycket mer. Det är så lätt att få en människa till att rösta på, alltså hoppa över skacklarna på något sätt till en helt ny politisk struktur i, bara för en slant. Alltså du får 5000 mer i plånboken om du bli liberal. Mm. Och liberalerna för mig, alltså det, då får man tänka så här, vad är en liberal? Det låter ju lite så här gulligt och så. Mm. Liberalerna är ju inte gulliga. Liberalerna låg ju bakom utsugningen av tredje världen, har ju alltid gjort det. Det är ju de, det är ju engelsmännen som har liksom lagt hela världen under sig. Det är därför de pratar engelska överallt, eller Spanien, eller
kolonialtiden.
Ja, så den tiden där vi har liksom rest och skövlat Australien, hela Afrika, hela Asien, överallt. Mm. Man säger, liberalismen, vad så fint, den här mjuken. Den är fan inte mjuk.
Nej. Jag tycker, men skapade jag tycker också många demokratin gånger, som vi känner det på något sätt,
va? Ja, det gjorde man det. Alltså, det
jo, men i alla fall allmän det var rösträtt nog en för, och alla fick
var det
rösta.
Så, men det var en förutsättning på något sätt för att det skulle
men
få
menar du bara att man kan köpa röster idag om man säger att nu ska alla pensionärer få 4 000 mer i månaden och sådär. Men har det inte hänt någonting som gör att folk känner att här har det ballat ur fullständigt?
Nej, alltså det är väl det som är grejen, att om du åker i 200 knyck så är det bara accelerationen upp som du känner. Sen känner du ju inte hur fort det går när du åker bilen. Och vi är ju där idag. Vi är ju inne i en vurpa där vi tänker så här, vad fan, lever vi 20 minuter till så är det okej.
Okay. Men jag får bara fråga dig, när jag växte upp så, och när jag blev journalist, och jag var väldigt tidigt i slutet på 70-talet både i Sovjet och blev utkastad där, jag var i USA, och där märkte jag ju också att Sverige var ett föredöme. Sweden the middle way, det liksom det var. Vi var ett föredöme väldigt mycket. Idag, det är ju en skräckexempel för många.
Men grejen är att det kanske inte, att man tänker alltid där utvecklingen har funnits, att Sveriges utveckling, om man tänker när vi låg på våran Sveriges topp, vi säger att det var 75, jag vet inte. Men du vet, var det ju inga löss. Vi hade flårtant som kom och vi buade ut flårtanten. Det kostade inget. Vi gick till tandläkaren hur mycket vi orkade. Det fanns jobb. Ja. När jag gick ur skolan hade jag 14 jobb, tror jag, som bara väntade.
Men så ser det inte ut idag riktigt.
Biblioteken, det var Bruno Mattsons stolar. Va? När man kommer dit, det var ju liksom världens flådigaste byggnader gjorda av bra arkitekter. Men då tänker man kanske så här också, att då måste utvecklingen ske på det planet. Men det kanske inte är Bruno Mattsson-möbler vi ser, utan det kan ju till och med vara så att vi behöver en svacka. Du behöver gå in i den mörka skogen lite nu för att förstå något annat. Ibland så vill man ju på något sätt också förstå sin förgänglighet. Alltså ibland är det bra att bli skrynklig och gammal. För att uppnå den här totala förståelsen för att andra blev det. Att andra har haft ett helvete och så. Det kanske är så att vi måste lite dit för att vi ska förstå det. Jag säger inte att det kommer att hända.
Är det solidaritet du pratar om?
Det är det enda jag är intresserad av egentligen. Så jag är intresserad. Det är det att vi ska förstå. Nej, men sådär kan man ha det. Vi ska inte döma dem.
Den röda rosen som sitter tatuerad där, och den får du ju aldrig bort, och du vill inte ta bort den heller. Känner du igen den idag?
Ja, alltså det är ju det är som att känna igen en yoghurtkultur, eller vad ska jag säga. Det är ju någonting som man ympar, och så växer trädet, du vet. Och sen så plötsligt är det, åh vad fint det var när det var litet lite grann. Nu är det jättestort och skymmer solen och sådär. Jag kan ju inte gräva upp och slänga den då. Det är ju det enda jag har, det är det enda som finns.
Men känner du igen den i det som är socialdemokratin idag?
Ja, jag tycker att det är ett ganska trubbigt sätt att se det på något sätt. Jag jag får komma tillbaka till den här Ludwig Wittgenstein då. Så sa ju han, det vi inte kan prata om ska vi heller inte prata om, eller det vi inte förstår ska vi inte prata om. Så att jag tycker att det är en abstrakt tanke egentligen hur det ser ut. Det är så komplext, det är så abstrakt, så det enda vi kan gå på det är att det får inte göra för ont i individen. Det får inte kosta för mycket. Sen får vi se. Alltså det måste vara öppet att göra saker.
Du är lite luddig här, måste jag säga.
Ja, men jag försöker att säga att jag tror inte vi ser samhällsutvecklingen, på vilket sätt vi ska på något sätt fasa in den, eller liksom mota in den, i vilket hål den ska in i. Utan det får vi faktiskt vänta lite med.
Till sist, Peter, vad kommer att göra dig lycklig från idag och framåt? Vad Vad är lycka för dig och vad är...
Alltså, jag håller på att måla nu på ett nytt sätt som jag inte har gjort tidigare, som jag har experimenterat fram efter många herrans år. Och det är någon slags serietidnings, fast stora bilder. Jag skulle vilja rent självsvåldigt här säga att om de grejerna är så bra som jag tror att de är, då skulle jag bli jävligt lycklig om ett halvår, om de håller så som jag tror. Men det är bara i ett litet jävla rumphål som jag är nu liksom för mig själv. Men rent utvecklingsmässigt så är jag jävligt intresserad av mina bilder som jag håller på att pilla med nu. Och de tycker jag talar ganska väl för vad jag tänker och tycker.
Mm. Du verkar må rätt gott nu, bra.
Ja, alltså om jag inte pratar för mycket om... Det är den här stegen som jag vill putta bort, va, som vi pratar om. Jag har ju gjort massa jävla grejer som har varit liksom, man tänker så här med återvändsgränden. Det här är definitivt helt omöjligt att komma fram. Den här, alltså det finns inte. Jag har gjort grejer som, jag var i Västindien en gång i tiden och skulle inreda något hotell och vi bodde där hela gänget och hade med, du vet, så var jag åkte. Lasse Råde seglade dit och grejer. Han var så jävla båtsjuk så han flög hem, stackaren och sådär, va. Och Kurt-Erik
Holmqvist.
Då, han var där och han och jag var på...
Vilket gäng.
Han och jag var på någon sån här riktig voodoo-grej uppe på en ö i Västindien med kycklingar och tjocka tanter med grejer på huvudet. Och jag bodde där. Och jag tänkte, när jag väl hamnade där så var det så här, det här är en återvändsgränd. Jag är här med en familj och lever med en kvinna som jag måste lämna. Det är en sån fix idé.
Ja.
För då hade jag fattat så här. Jag är kär i världens roligaste människa. Mm. Anna Mannheim. Mm. Anna Mannheim är ju så rolig. Alltså hon är så jävelusiskt rolig.
Mm.
Så att om man börjar och får, du vet, det där känslan på det. Så det var en sån här grej att tänka att nu kommer jag att rasera det här fina. Jag kommer att berätta för min dåvarande fru.
Ja.
Jag kommer att berätta för mina barn, för mina vänner att jag kommer att göra en sån 160 grader nu.
Ja.
När jag kommer hem nu kommer jag skilja mig. Det vet jag i det här paradiset. Ja. Du vet, i det här gosiga uppe i voodoo-templet med Kurt-Erik Holmqvist.
Ja. Och Lasse Råde.
Och Lasse Råde, där sitter vi och de gör såna rituella blodsgrejer. Och det är bara så här, vilken jävla konstig kyrka vi har hamnat, killar.
Mm.
Vi kanske ska dra...
Och du fullföljde detta.
Ja, och då alltså i den här... Du vet, det är så underbart allting. Då måste jag riva ner det jävla skynket, va? Och hem, skilja mig, dra igång en jävla apparat, gifta om mig, hålla på, flytta till Stockholm. Du vet, galet. Bränna ut mig. Jag blev ju utbränd.
Ja,
det var ju samma jävla grej där.
Jag vet inte.
Jag bränner ut mig med flit. För att öppna upp. Jag vet inte hur du är, men Janne,
men
vi hittar den här konstiga grejen, så gör vi det.
Ja. Nej, det är ju det är någonting driv i och vad det drivet kommer från, vad det gäller för mig själv, det vet inte. Jag tror det har naturligtvis med uppväxten att göra. Och min pappa var väldigt tillbakadragen och inte social alls och hade inget driv. Det var morsan hade det, va? Men hade massa grejer som gjorde att hon inte kunde bli det hon skulle vilja
bli. Stod du närmare mamma?
Ja, det måste jag säga. Det måste jag säga.
För när du pratar så känns det som att mamman öppnar upp hos dig i känslor.
Ja, det gör det.
Men det behöver inte vara att man
jag
står
kunde
närmare.
Till och med höra på när det var, jag var med som grabb när det var fest och det dracks och sådär, att någon säger ja, men det kan inte vara Ragnar som är pappa till Jan och sådär, ja du vet.
Men den där grejen, det där utanförskapet, känslan, jag tror att dels är någonting som man har som särling eller vad vi har varit så här. Ja. När min halvbror Mats som jag växte upp tillsammans med, när han kommer och min styvpappa var ju hans biologiska pappa.
Var fiskhandlaren?
Nej, det är ett fiskar. Det här är en annan. Det är Mats, en kille, Malte, som också heter Malte. Det är så rörigt, va? Mm. Men då vet jag att jag kunde sitta och räkna så här. Okej, nu fyller Mats år. Då fick han ett flugfiskespö. Det kostar 4 000 spänn. Nu fyller jag år. Då fick jag en Frölunda-tröja, en Västra Frölunda-tröja. För 180 spänn, eller 100 spänn. Fast jag är egentligen sket fullständigt i ishockey på något sätt. Det var liksom, de brydde sig inte. Och det fanns ju något i det på något sätt, att det var mycket Mats. Och det var liksom, jag kände som om, okej, jag fattar grejen, jag åker med den här jävla bilen. Mm. Men så fort jag kan, så sticker jag.
Men omformar man alla de känslorna till något kreativt, det är ju det det handlar om livet, tror jag.
Och det tror jag jag gjorde.
Peter, vi skulle kunna hålla på hur länge som helst.
Vi har inte pratat om bananhusen.
Nej.
Vi har inte pratat om när vi krigade och när de pissade i såren och låg.
Nej, det var Kortedala-ungarna som gjorde det.
Var det Kortedala? Ja,
vi var varnade för Kortedala-ungarna.
Vet du vad? Banan, va?
Ja, bananhusen.
Ja, hej då Janne, ha det bra. Vi har ju så mycket mer att prata om. Jag tyckte bara vi skummade på ytan, som man säger.
Det är ju en otrolig radio- och tv-personlighet och komiker och allt det där. Men jag har inte så mycket tagit del av hans uppväxt och förhållanden till sin mamma, som han pratar väldigt mycket om och som har betytt väldigt mycket på gott och ont. Det kan man förstå. Hans väldigt burleska humor är en produkt av sin uppväxt, som jag aldrig hört honom berätta om förut någonsin. Jag gillar honom jätteskarpt och det var ett otroligt starkt möte.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.